Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Man tenderar väl att överskatta risken precis efter någonting har hänt också, så att nu känns risken för ett börsras mycket, mycket större än den kändes i januari, men den kanske inte är så mycket större.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag så är detta ett bonusavsnitt, så att vi har ju gjort ett samarbete med Lysa, och så la vi ut på nätet så här, har ni några frågor till Lysa eller till Oskar som är deras liksom chefsinvesterare, skulle man säga, som jobbat tillsammans i den här investeringskommittén. Och då fick vi, jag tror det var så här 77 frågor som jag skrev ner, och så var det liksom ytterligare ett antal frågor. Som
och sen
liksom,
hade du... Ja. 33 frågor till.
Ja, precis. Så att då har vi liksom delat upp det i två avsnitt, så att du har avsnitt 163 som är mer ett samtal mellan oss och Oskar som inte är så mycket läsarfrågor, och detta avsnittet är i princip bara frågor från er tittare och lyssnare och er på Patreon och Facebook på andra sidan. Och jag måste säga så att jag uppskattar jättemycket alla de här frågorna, för många gånger är det frågor som jag inte ens har tänkt på själv faktiskt. Så att jag tänker att det kommer handla om allt mellan himmel och jord. Det kommer handla om så här, när kommer kapitalförsäkring för företag, till kommer ni ta in råvaror, till liksom, kommer jag kunna logga in på min, kanske inte logga in på min partners konto, men kan jag se vårt gemensamma sparande från vår inloggning. Och det roliga var också att många av de här önskemålen, så var Oskar så här, men vet du vad, vi lyssnar på er kunder, så bara mejla in till supporten om ni tycker att detta är ett bra förslag, så att vi ser att det finns ett intresse. Så där är vissa...
Det ska man göra, för nu har de nyanställt någon
ja, precis.
Till supporten, så de bara sitter och väntar ja, liksom, så att få feedback.
Så är det så tydligt, så jag tror liksom en av de här grejerna vi tog med oss här var att har du ett önskemål här som säger ah, men det där låter som det är en bra idé, det skulle jag också vilja ha, så lägg ett mejl då till kontaktet@lysa.se, så ser vi om vi kan få liksom igenom några av de här önskemålen som jag tycker har varit coolt. Så att jag tänker att vi släpper på Oskar. Detta är som sagt samarbete med Lysa. Vi har en sponsrad länk i anslutning till beskrivningen. Vi hoppas att du gillar avsnittet, så varsågod.
Varmt välkommen Oskar Björklund.
Tack.
Du är ju vd på Lysa Fonder. Du har ju en lång bakgrund i finansbranschen på Brummer Partners och på iSettle. Och du är ju en kär gäst. Vi har ju redan haft ett avsnitt där vi har pratat om liksom filosofi och strategier. Och i detta avsnittet tänkte jag att vi ska prata läsarfrågor.
Spännande.
Ja. Så jag tänker väl egentligen att vi hoppar rakt in i det.
Ja, vad vill du börja med, Jan?
Jag tänker att du kan börja här med Cecilia Gardner Larssons
fråga. Facebook. På Facebook har hon skrivit. Ja. Varför ska man använda Lysa istället för egna portföljer? För- och nackdelar och vad kostar det?
Vi kan börja med
grundläggande flow.
Ja. Ja, vi kan börja med den lättaste frågan först. Mm. Lysa tar aldrig mer än 0,24 och vi har en liten steg också så att det blir något billigare desto mer pengar man sätter in på plattformen. Därtill kommer ju också underliggande avgifter som är mellan 0,1% och 0,17% som mest. Så att strax under 0,40% är totalavgiften man betalar då, inklusive transaktionskostnader. Sen på frågan varför man ska ha Lysa så tycker jag väl att man kan fundera på vilka problem är det vi löser? Och det är genom problemen vi löser för våra kunder som vi skapar värde. Mm. Och där löser vi problemen gällande att förstå vilken typ av portfölj man ska ha. Det är inte trivialt som privatperson att förstå hur mycket risk kan jag ta. Vilka faktorer är det som spelar in och är viktiga att ta hänsyn till när man bedömer hur mycket risk. Och där har vi ett onboardingflöde där man går igenom och svarar på frågor så vi kan ta ställning till vad man har för risktolerans, ekonomisk situation och kanske framförallt placeringshorisont. Och det är de här olika aspekterna som väger samman till hur mycket risk man kan ha i sin portfölj då. Alltså hur mycket aktieexponering i förhållande till ränteexponering.
Och där kan man ju vara helt ny på. Absolut. Det här med investeringar och man behöver inte kunna så mycket.
Nej,
jag brukar
fantastiskt alltid, tycker jag.
Jag brukar alltid få skit. Jag brukar alltid få höra så här, du är en sån här vandrande reklampelare för Lysa. Men, men jag gillar ju Lysa för att det är så här one stop shop. Alltså så här, gå dit, sätt igång och spara och sen behöver du inte tänka på det på 10 år.
Nej, och det är ju också forskningsbaserat. Ju.
Ja, och det är väl egentligen, så vad är nackdelarna med Lysa?
Nackdelarna med Lysa? Vi har ju en slogan, kanske fel ord, men vi brukar slänga oss med termen smart sparande, inte spännande. Så om man tycker att det är väldigt kul med sparande och vill ha det som en del av sitt fritidsintresse och kanske söker spänning, då kanske man bör ha en liten del av sin portfölj som en lekhink eller göra det själv. Och på samma sätt så finns det ju ett utbildande värde i att lära sig vad ett bolag gör och ta ställning till, är det här ett bolag jag tror kommer vara framgångsrikt om 10 år eller inte? Så det kan finnas fördelar med att faktiskt sätta sig in i hur aktiemarknaden fungerar, hur bolag fungerar och investera vid sidan om en tjänst som Lysa som en robotförvaltare och vill ta ett helhetsgrepp om ett effektivt sparande till låga kostnader.
Om jag ska spela djävulens advokat här så tycker jag ju så här att både den stora för- och nackdelen är ju bristen på valmöjlighet. För i och med att jag inte kan välja något, utan nu säger jag så är det så här, jag får det ni erbjuder och jag kan inte göra några avsteg från det. Och det är ju på ett sätt är det ju väldigt positivt, för det blir ju väldigt, väldigt svårt att göra fel. Utan jag kommer ju få det span som går i linje med forskningen. Men om jag har en annan åsikt, till exempel som vi pratade om i förra avsnittet, om man har en annan syn på till exempel guld eller råvaror, så blir det ju väldigt fyrkantigt. För då får jag ju inte det hos er.
Det stämmer, liksom, ja. Det stämmer. Och där kan man ju, även om man vill ha guld i sin portfölj eller råvaror, så tycker jag att man ska ha en bas i indexfonder. Mm. Och då kan man ju välja att göra det själv. Sitta och göra den researchen som krävs för att hitta rätt fonder, byta ut fonder vid behov, ombalansera vid behov och så vidare i den delen av sin portfölj på en annan plattform. Eller så kan man sätta den delen av sin portfölj hos Lysa och så gör vi de grejerna.
Men kan du inte bara kort säga, vad är det man får egentligen när man har svarat på frågorna?
Ja, exakt.
Så onboarding-processen är klar.
Så när man är helt klar att svara på frågorna, då får man ju en rekommendation om aktier och räntor. Och så att man landar på 50-50. Då, så. Och då får man... Och så sätter man in pengar och där har vi skapat en möjlighet att sätta in pengar på lite olika sätt för att göra det så smidigt som möjligt för kunden. Man kan göra det via bankgiro, outgiro eller swisha in pengar. Och när man har gjort en insättning så det första som händer är att vår investeringsplattform eller vår fondrobot känner av vad har du för fördelning som vi har rekommenderat dig eller målfördelning och investera de pengarna utefter den målfördelningen. Så den kommer automatiskt investera hälften av ditt kapital i aktier och hälften i räntor. Skulle det vara så att du har pengar sedan tidigare och det har varit en liten värdeförändring på de innehaven så att du faktiskt ligger på 49% aktier och 51% räntor, då kommer insättningen automatiskt omallokeras så att du är tillbaka på 50-50 igen. Mm.
Men där, alltså ett vanligt missförstånd som jag möter hos, det är ju så här, men vad gör den där roboten? Alltså så här, vad väljer den mellan? Och så upplever att man har den här missuppfattningen att liksom, vi har pratat om aktiv förvaltning, att liksom, det finns någon person som ska försöka förutsäga framtiden. Och så, nej men det är dåligt. Så nu låter man en dator göra den förutsäga. Och så brukar jag säga så här, nej, alltså Lysas robot är ju stendum för att den bara fördelar pengarna i fonder som har valts av oftast absolut, dig och ja, den kommittén ja, som ni har. Bra. Så att jag tänker egentligen att vi skulle kunna fortsätta här då med Ulfs fråga från Patreon.
Ja. Berätta om Lysas placeringsstrategi i allmänhet när det gäller aktier och räntor till exempel.
När vi håller där. Så ja, om du okay, skulle, vad är placeringsstrategin?
Ja. Mm. Så för aktier så vill vi hålla marknadsportföljen eller en portfölj som är så lik marknadsportföljen som det är rimligt att åstadkomma utefter de förutsättningar vi har. Och då när jag pratar om förutsättningar då menar jag tillgång till olika tillgångsslag och avgift till exempel.
Och vad är marknadsportfölj? Bara så att vi
marknadsportföljen
har det.
Är ett marknadsviktat tvärsnitt av hela världens alla bolag. Och det förstår man rätt snabbt att vi kan inte äga en andel i alla bolag i hela världen utan vi måste först kanske begränsa oss till de börsnoterade bolagen. Det kanske finns marknader, specifika länder som Sydkorea där vi inte har möjlighet att äga aktier för att det finns regulatoriska svårigheter. Men då säger vi att vi vill ha ett så stort och brett tvärsnitt av den investerbara marknaden som möjligt. Och det inkluderar både stora, medel och små bolag och det inkluderar både utvecklade och utvecklingsmarknader.
Mm. Mm. Och det är ju det som vi pratade i förra avsnittet också. Det är ju det som forskningen säger har bäst odds.
Ja.
Nu kommer nördfrågan här, så nu kommer vi, detta är inte en nybörjarfråga utan detta är Ulf är ju väldigt insatt.
Ulf på Patreon, ja.
Ulf på Patreon, för då fortsätter han så här, så berätta hur skiljer sig denna placeringsstrategin mot att jag väljer till exempel Länsförsäkringar, global indexnära och lägger till AMF Räntefond Mix, vilket ger mig en lägre avgift än, för då får jag 0,22 plus 0,1 liksom.
Just det. Som sagt, Ulf är insatt.
Ja. Är det kanske oschysst jämfört med de två bästa fonderna utanför Lysa.
Ja,
så,
nej,
men det är ändå en rimlig jämför. Det är där man behöver jämföra.
Absolut, det är precis där man ska jämföra tycker jag. Och, om vi bara hoppar tillbaka lite till räntedelen så vår placeringsfilosofi där är den ska agera krockkudde i turbulenta marknadsförhållanden. Och det vill vi åstadkomma med en bas i stat och bostad. Men vi vill komplettera det så att den inte ger negativ realavkastning med viss kreditrisk och en viss exponering mot övriga världens räntemarknader. Men om man tittar då på just de här två fonderna, Länsförsäkringar, global indexnära, så är ju det vad man kallar en global indexfond. Och kanske den vanligaste typen av global indexfond som investerar i stora och medelstora bolag, men inte småbolag. På, jag tror, 20-25 utvecklade marknader. Så den här fonden innehåller ungefär 1600 bolag. En jättefin och jättebra fond. Men om man väljer att investera i Lysas aktiefond eller använda Lysa som investeringsplattform, då får man en aktiefond som består av ungefär 6000 bolag som investerar i små, medel och stora bolag på både de 20-25 utvecklade marknaderna men också på utvecklingsmarknaderna. Så vi får en exponering som är mot fler regioner och mot en större variation av bolag med avseende på storlek. Mm. Så det är väl de stora skillnaderna. Och för det så, nu är det en liten skillnad i kostnad då. Jag tror länsförsäkringen kostar 20 punkter och de underliggande avgifterna för Lysas fond är ungefär 13 punkter då. Men för att kunna erbjuda den här tjänsten med ombalansering, med hantering av pengaflöden, Swish som vi nämnde tidigare, eller andra insättningsflöden och från ax till limpa då, så tar vi också ut en avgift som går för att finansiera Lysas verksamhet upp till 0,24. Mm. Så totalavgiften blir lite högre, men man får en avsevärt bredare portfölj.
Mm.
Och man får också det här konceptet med ombalansering automatiskt mellan aktier och räntor.
Ja, och sen ska man faktiskt inte underskatta heller. Jag håller ju med. Anledningen till varför till exempel vi har valt det är ju så att då behöver jag inte ens kunna välja ut, alltså nu Länsförsäkringen global index när, där finns ju 50-11 andra fonder som man kan välja fel.
Mm.
Nu vet vi att global index är bland de bästa. Men en grej som jag brukar argumentera för er är ju att ränte, alltså så här, jag tycker när jag började investera så tyckte jag så här, aktiefonder är ju det svåra, räntefonder är ganska lätt. Idag så här 20 år senare så är jag så här, aktiefonder är ganska lätt om man jämför med räntefonder.
Absolut.
Och då upplever jag så här, att jag kan inte sätta ihop en lika bra ränteportfölj som ni kan göra, för att ni kommer åt andra typer av fonder som jag inte kommer åt.
Just det.
Skulle du hålla med om den? Eller?
Jo, men det tror jag absolut är en av fördelarna med det konceptet vi har valt för investeringar, alltså ett fondkoncept och fond-i-fond-koncept. När vi sätter ihop en fond, då agerar vi som en institutionell aktör. Mm. Så vi poolar alla våra kunders kapital och gör oss ut på kapitalmarknaderna och letar efter de allra bästa fonderna och ETF-erna. Och vi kan sköta förhandlingar med mottagande fondbolag då, eller de som levererar den här produkten till oss som en institutionell aktör med ett välkänt koncept. Så vi kan få både tillgång till och bra rabatter hos väldigt många stora och effektivt förvaltade fonder.
Precis, för jag tänker så här, Vanguard-fonder är svåra att komma åt själv. Ja. Dimensional-fonder är helt omöjliga att komma åt.
Finns de i Lysa? Eller nej?
Jo, ni har ju någon Vanguard-fond. Jag vet, blev det någon Dimension? Jag vet att du och jag pratade om det.
Ja, men absolut. Så vi valde att investera i en global räntefond som Dimensional har.
Ja, och det finns ju, och det finns, för det vet jag var en stor diskussion i våras vi hade på bloggen, så här, en global räntefond.
Mm.
Nej, precis,
och det är de flesta stora aktörer säger, att man måste committa en viss del kapital för att ens få tillgång till. Och sen har de ofta rabatter om man är en större spelare. Och även där börjar vi komma framåt nu och bli en ganska stor spelare, så att vi kan direkt börja prata om institutionella andelsklasser där vi kan få rabatter som vi ger direkt tillbaka till våra kunder.
Så jag brukar väl säga så här, nej men har man Ulfs kompetens och sånt, kan man komma undan med att göra en portfölj billigare, då tror jag att jag räknade fram så här, jag kan sätta ihop en nästan så här 95% lik portfölj för kanske 0,31, 0,29, alltså typ 12-13 punkter billigare. Men där det faller för mig är ju så här, ja men då ska de 0,13 bekosta all den tiden, all den kompetensen och liksom det. Och där upplever jag, det är därför jag tycker Lysa är
bra. Ja, nej, men du är väldigt noga med din tid också, vad den
kostar.
Jag
är sjukt noga med min tid.
Mm. Ja, och fördelen blir ju då att vi har ett antal kunder som har placerat mer än 30 eller uppåt 50 miljoner hos oss. De har samma förvaltning som de som har placerat 10 000 och vi lägger, det är samma fonder, så vi kommer lägga lika mycket tid på att utveckla investeringserbjudandet så man får tillgång till precis samma typ
och dessutom av fonder. Och dessutom kan man börja från 100 kronor.
Absolut.
Så, vilket är ju så här, annars kan du bara 100 kronor i Länsförsäkringen.
Ja.
Jag kan ta Gustav här, för jag bara korta ner Gustavs fråga på Patreon. Det hade varit kul om det finns möjlighet att få en portfölj som är mer lik de globala indexfonderna, och nu är vi inne på det där mindre Sverige. Så bara, vi har pratat om det i en andra kort avsnittet, men du kan säga så här, nej, just nu blir det inte mer Sverige.
Nej,
mindre Sverige.
Exakt. Så just i dagsläget så har vi valt en home bias då, som man kallar det, på ungefär 20%. För att det finns vissa fördelar med att vara investerad mot svenska marknaden när andra investerare är så tungt investerade mot svenska marknaden.
Mm. Mm. Så jag tänker, Emil Wikström hade på Facebook hade samma fråga, så vi hänvisar till det andra avsnittet. Ska du ta Emil Wikströms nästa fråga?
på Facebook. Vad är den förväntade avkastningen hos Lysa på aktier och räntor?
Ja, så vi kan hålla där. Så vad är den förväntade avkastningen?
Men vi har ju satt tillsammans portföljer, en aktieportfölj som ska spegla den globala aktiemarknaden, och vi har en förväntad avkastning globalt på mellan 7-8% årligen. Det här kan ju givetvis svänga väldigt mycket från år till år, och Stockholmsbörsens bästa år tror jag är närmare 70% och sämsta år minus 40%. Så att,
men man räknar under lång tid.
Under långa tidsperioder så är det 78. På räntesidan så vill vi ha en produkt som ger en positiv realavkastning, som man kanske kan förvänta sig 1-2% per år i avkastning på den produkten.
Sen kommer här Andreas fråga.
Ja, vad är risk egentligen? Jag kan intuitivt förstå att det är högre risk om man köper en lott än det med en bra portfölj. Men jag förstår inte hur man kan sätta en objektiv och entydig siffra på det, så att man kan jämföra två investeringar med varandra. Det låter som ett viktigt verktyg att ha när man försöker bygga en bra portfölj.
Oerhört viktigt.
Ja.
Ja, men, när jag förklarar risk så faller jag faktiskt tillbaka på en graf som jag först plockade upp i Gör ditt barn rikt, som ni har skrivit. Och det är kombinationen av å ena sidan risken för förlorad köpkraft, alltså att mina pengar som jag har idag är mindre värda i förhållande till priset på mjölk och apelsiner i framtiden. Och så på andra sidan får vi ställa det till risken för förlorat kapital, alltså att vi har köpt en trisslott och de pengarna får vi aldrig tillbaka. Eller att vi har investerat på aktiemarknaden och värdet på aktier har gått ner precis då jag behövde mina pengar. Så de här två aspekterna med risk för förlorat köpkraft och risk för förlorat kapital ställer man mot varandra. Och risk för förlorat köpkraft, det kan man avhjälpa eller undvika genom att investera i någonting som ger en positiv förväntad avkastning. Så då blir avkastningsmåttet väldigt viktigt när man tänker på risk. Vad kan jag förvänta mig för avkastning? Risk för förlorad köpkraft, det kanske mäts bäst med ett volatilitetsmått. Alltså, vad finns det för typer av svängningar i den här investeringen som potentiellt skulle kunna leda till att just när jag behöver mina pengar så har vi en negativ avvikelse från det långsiktiga genomsnittet som gör att jag har förlorat pengar. Därför blir väl en kombination av de här två måtten, och då brukar man använda sig av ett mått som heter Sharpe quote, som är ett mått på hur är den riskjusterade avkastningen på en investering ett bra mått på
hur mycket,
att sätta en, om man vill ha en entydig siffra.
Hur mycket risk tar jag för varje procent vinst? Jag kan ju tycka så att det där är ju en jättesvår fråga. Alltså, vad är risk? Alltså, man kan ju säga risk precis så som du säger, och man kan ju säga det på så många andra.
Det finns ju en massa andra typer av risker också. Ja. Man kan ju tänka sig, som privatperson kan man ju ta risk både med sina sparade medel, alltså finansiell risk. Men man kan ju ta yrkesmässig risk. Man kan välja att byta jobb eller gå in i hårda förhandlingar om en löneökning som kanske faller väl ut eller inte. Men man kan också ta på något sätt social risk att ge sig in i ett förhållande. Finns risk i många delar av livet. Ja.
Absolut, och sen upplever jag också att vi som människor är vi så genuint eller katastrofalt dåliga på det här med sannolikheter och risk. Och sen finns det ju vissa så här, liksom, ja, men risken att något inträffar är stor men konsekvensen är väldigt liten. Alltså,
Vad tänker du då?
Nej, men alltså så här, säg att jag träffar någon som jag tycker är intressant på krogen. Och så, ja, det är en stor risk att gå fram och säga hej eller börja prata. Men konsekvensen i mitt liv, om den personen inte är intresserad, är ganska låg. Ja. Men då är bara mitt liv precis så som det var innan jag gick fram och frågade. Liksom, det har inte ens skett någon förändring till det sämre. Så där tänker jag att det där är en risk där man bara har uppsidor. Mm. Men det är inte så vi upplever det. Sen finns det ju liksom så här, ja, men risk att kärnkraftverk. Väldigt liten risk att något inträffar, men händer det så är konsekvensen jättestor. Så att jag upplever
att vi har svårt att förstå den.
Ja, men till exempel så här, vi här inne är inte jätterädda för terroristdåd. Men hade vi satt någon som var med om liksom, när tvillingskyskraporna föll 2001, så hade de upplevt att risken för terrorist då, det är jättestort. Mm. Hänger du med? Mm. Så att det känns som du zonade ut.
Vart skulle vi med detta?
Nej, men att det är svårt med...
Att vi har svårt att...
Risk är svårt.
Ja, det är svårt att bedöma.
Likadant som man tenderar väl att överskatta risken precis efter någonting har hänt också. Ja. Så att nu känns risken för ett börsras mycket, mycket större än den kändes i januari.
Ja.
Men den kanske inte är så mycket större.
Eller vår generation som kommer uppleva risken för pandemi. Om 15 år kommer vi uppleva det som mycket större än våra, liksom, någon annan.
Ja.
Men jag tänker, vi har ganska mycket frågor här om till exempel om guld och sånt, men det pratade vi om i förra avsnittet, och sammanfattningen där var väl så att ni vill ha investeringar som har naturlig avkastning. Så du kan ju ta en så här 30 sekunder sammanfattning av det.
Jo, men som våra favoritinvesteringar, vad man ska säga, är investeringar som naturligt har en förväntad positiv avkastning, och det har aktier och räntor och kanske i viss del hyresfastigheter också. Och vi kan tänka oss att gå utanför det spannet då, eller utanför de tillgångslagen, men då måste väldigt mycket annat stämma in på det, och det handlar om transaktionskostnader, att det ska vara enkelt att förstå, enkelt att handla, och att vi ska kunna få en vettig exponering som inte är syntetiskt replikerad eller består av massa derivat.
Precis. Gustav här på Patreon undrar, är det en ombalansering om jag har 100% aktier?
Nej, det är det ju inte, utan då kommer man alltid ha 100% aktier.
Ska du ta här Johans fråga?
Det vore spännande att höra vilken portföljviktning som givit bäst avkastning hos Lysa sedan starten i slutet av 2016 fram tills nu. Vilken vikt är det mellan aktier och räntor alltså?
Har du någon aning?
Jo, men det vet jag, för att i dagsläget så är NAV för aktiefonden högre än NAV för räntefonden. Så 100% aktier har gett bäst avkastning från starten till idag.
Ja.
Sen fanns det faktiskt ett par dagar i slutet av mars när det hade varit bättre att vara 100% investerad i räntor, för att aktiemarknaden bottnade ur där.
Ja.
Och likadant runt omkring det så hade det varit en kombination av aktier och räntor som hade varit bäst. Men efter det så är det...
Men vad kostade det egentligen de dagarna när det bottnade på aktiemarknaden? För det måste ju kostat någonting för...
Vad tänker du kostat?
Jo, men så att man förlorar liksom ett värde i den... Alltså i den portföljen där man har bara 100%.
Alltså vi lade ju 30% ner.
Jo, men vi har ju pratat tidigare om att då måste man liksom, när man ska ta igen det som man har förlorat, så måste man ju upp mycket högre än 30% då till exempel. Så att det är en kostnad med det. Att det går ner så...
Jag vet inte om du förstår frågan.
Om vi säger att man har då sin portfölj med 100% aktier, den går ner 30% i värde.
Ja, då måste man ha mer än 30% för att komma tillbaka.
Mm. Ja.
Ja.
Men ändå hade den gått bäst över tid.
Ja. Nu är den ju inte upp på exakt samma nivåer som den var innan i slutet av februari där, men vi har återhämtat mycket av det.
Och det beror på att den har gått upp från start.
Ja.
Så att den faller ju från en högre topp. Mm. Så därför är den fortfarande på plus. Tobias på Patreon, om man vill leva på avkastningen, hur ska fördelningen se ut och hur stor andel kan man ta ut per år? Alltså jag tror det är lite det här safe withdrawal rate som han är ute efter.
Spännande, det är faktiskt en fråga jag inte har stenkoll på, för jag tror att den handlar väldigt mycket om individen.
Ja.
Det beror ju på hur mycket kapital man har, hur mycket kostnader man har framförallt, alltså hur mycket behöver man ta ut varje år. Det är väldigt stor skillnad om man lever på 10 eller 50 000 i månaden. Ja, det finns säkert oerhört många som har tankar på hur man ska lägga upp det. Och sen framförallt beror det på hur länge man ska ha de här pengarna.
Men ni har väl också så här automatisk uttagsfunktion?
Absolut.
För jag tänker att det är många som är så här ekonomiskt sett, man lassar in allt kapital på det, så man gör någon så här bra inställning och sen plockar man ut varje månad. Ja. Jag tror vi har ett avsnitt på det som heter så här uttagsstrategi avsnitt 46.
Ja.
Eller något sånt, för att det är precis som du säger väldigt olika.
Ja.
Mm.
Ska du ta den?
Tobias på Patreon. Om man vill ta ut allt på ett slutdatum, kommer roboten att kunna vikta om fördelningen mellan aktier och räntor automatiskt fram tills dess?
Det här är ju en funktion som vi tycker att
vi borde ha.
Vi borde ha. Det är en absolut en funktion som vi vill ha i framtiden. Och den ligger på backloggen så att säga. Nu startade vi för ungefär 3 år sedan, eller lite drygt 3 år sedan, och vi har väl inte prioriterat att göra uttagsstrategier som första gör, utan vi vill göra det bra och investera i första hand. Men det ligger på agendan och är absolut någonting vi kommer att göra i framtiden.
Det är väl det som på engelska kallas target date funds.
Exakt.
Att jag ställer in så här, jag ska köpa en bil nästa födelsedag.
Mm.
Då så har man så viktar den runt.
Och det,
eller jag har ett
sparande till barnen när de fyller 18. Exakt. Så ställer man in det 2037, då ska detta vara färdigt.
Ja. Och standardjämförelsen kanske blir med AP7 som efter 55 års ålder kontinuerligt börjar vikta om mot räntor.
Ja.
Och nu, det, så som det fungerar i dagsläget är att varje år, så vi uppmanar ju att man ska ju åtminstone logga in en gång per år på plattformen, för då går man igenom vårt frågepaket igen och svara på lite uppdaterade kundkännedomsfrågor.
Ja.
Då ställer vi även frågorna om privatekonomin och investeringshorisonten. Så om man kontinuerligt minskar sin investeringshorisont, då kommer vi förändra vår rådgivning och man kommer uppdatera sin portfölj en gång om året ungefär.
Jag tänker väl å andra sidan, verkar det ju inte vara att när vi pratar med Patrik, att det är ett problem att folk loggar in för sällan på plattformen. Är det fortfarande så att folk loggar in så flera gånger om dagen?
Jo, men det finns absolut kunder som loggar in mer än en gång om dagen. Och det är många som loggar in relativt ofta.
Det är så. Mm.
Men vad gör man då? Man kanske gläds åt sina pengar.
Ja.
Ja, eller får ångest.
Jag hoppas man gläds mer än man får ångest.
Beror på vilken period det var. Bra, ska du ta här Niklas på Patreon? Alltså många på Patreon är sjukt insatta, så vi får ta det överkursfrågan.
Okej, Niklas undrar. En annan fråga är diversifieringen mellan länder. Forskningen historiskt är ju entydig om att det är fördelaktigt, men är inte världen och ekonomierna mer sammanflätade idag? Att det egentligen är ett nollsummespel? Kan det finnas en fördel att övervikta mot länder där chansen för tillväxt är större?
Men det är väl lite det här också med att MSCI World är felviktat. Kan man ju ha en åsikt om.
Absolut, det kan man säkerligen ha.
Är det världsindexet?
Ja. Det är det med länderna.
Ja, och de har ju skapat ett index utifrån investerbara börser och så liknande. Och det finns ju säkert länder där det finns företag och andra delar av marknaden som inte är investerbara, som kanske borde representeras i ett sånt här index. Frågan fokuserar lite också på om världen är väldigt sammanlänkad. Kan man övervikta länder eller behöver man investera i hela världen? Jag tror att om man skulle göra den typen av val, då måste man ju ha en väldigt stark åsikt om att en viss land eller viss region kommer att överprestera i framtiden. Och det har ju visat sig historiskt att det är väldigt svårt att hitta de länderna och regionerna i förhand. Och det kanske ter sig lätt efteråt att säga att jo, men just den här perioden skulle Kina överprestera, eller Indien eller något annat land.
Men ni har väl ändå tagit med mer tillväxtländer än MSCI World-indexet?
Det har vi absolut, men MSCI har flera. Det finns MSCI-index som heter MSCI ACVI-IMI. All Country Investable Markets, och vi försöker ju snarare titta på ett sånt index då som är bredare.
Ja.
Men hur sammanflätade är länderna egentligen? Alltså, det är ju väldigt svårt att svara på naturligtvis, men ja, du sa det i förra avsnittet, Jan, att
Sverige förkylning.
Ja, så att vi är sammanlänkade med den amerikanska marknaden, visst. Ja. Men jag vet inte, jag bara tycker det är en sån det är ingen konstig fråga, men
ett komplext svar.
Otroligt komplext. Det är ju ingen som vet.
Men det är ju bara att titta. Alltså så här, återigen, jag gillar ju det som du också är inne på, att förstå vad är det egentligen. Men ta till exempel ett flygplan, Boeing. Mm. Du vet, problemet vi hade nu under coronakrisen var ju så att du fick ju inte delar. För du vet, ett flygplan kan bestå av tiotusentals delar. Och alla de delarna tillverkas liksom där det är billigast eller där det är bäst så här. Och då är det delar från Kina, från Frankrike, från Sverige. Så det är klart att om Boeing går dåligt, vet det kan drabba ett mekaniskt verkstad i Eslöv.
Ja.
Alltså så att det är där sammanflätningen ligger.
Så att det ser ut. Ja.
Kan jag också tänka sig att nu har vi valt en homebase på ungefär 20%.
Ja.
Men Sverige är ett väldigt exportberoende land som har öppna gränser och handlar väldigt mycket med andra länder. Hade man haft en 20% homebias i ett land som var väldigt lokalt, som hade mycket mer lokal marknad och mindre export och import, då kanske den homebiasen hade varit mer svängig och mer faktiskt fokuserad på det egna landet, medan vår vikt mot Sverige kanske är ganska global i sin natur.
Ja, precis. Mm. Henrik på Patreon.
Ja, han undrar så här. Det vore kul att höra mer om effekten av ombalansering och om en 90-10-portfölj kan tendera att ge samma avkastning som 100-0, men med lägre risk. Mm.
Över väldigt långa perioder så ger ju 100% aktier högst avkastning. Men det man är ute efter här antar jag är den så matematiska effekten av att övervikta aktier när de känns undervärderade relativt räntor, eller undervikta när de känns övervärderade eller relativt sin egen målportfölj. Ja. Jag vet faktiskt inte vad det finns för exakta siffror och vad man har studerat.
Nej,
där.
Jag tror alltså så här, mycket 90-10, så vet jag att när vi tittar på det med uttagsstrategier, så har en 90-10-portfölj en högre survival rate än en 100-0. För en 100-0 har perioder då den exploderar. Mm. Liksom, och då klarar du, om du då ska leva på avkastningen från den portföljen, så klarar du inte det vissa år. Och då kom man fram till att 90-10 var en bättre portfölj utifrån det perspektivet. Spännande. Men inte utifrån ett högst avkastning, utan liksom kunna ta ut. Mm. Och sen tror jag också att det ligger i 90-10, ligger i den effekten. Warren Buffett sa det i sitt testamente, att mina pengar ska förvaltas 90% i en indexfond och 10% i en räntefond. Men där handlar det också om likviditet.
Mm.
Att om du ska göra uttag, så kan du ta ut pengarna från räntefonden, så att du inte behöver sälja aktier en dålig period.
Just det. Mm.
Och sen så tror jag att den tredje faktorn är så som vi gjorde till exempel nu. Vi kör ju normalt ganska, inte låga ränteandelar, men 90-10. Men då kunde vi öka den till, jag tror, 97 eller 97-3 eller något sånt under mars månad. När man ser att -30%, man vet inte om det kommer fortsätta, men man vet historiskt att detta brukar vara ett bra tillfälle.
En annan psykologisk effekt kan vara att har man en 90-10-portfölj och känner att nej, men det här skakade lite för mycket, jag har kanske lite för mycket risk i min portfölj, då kanske den tröskeln att förändra fördelningen mindre än att sätta upp ett räntesparande vid sidan om. Ja.
Och den sista, alltså beteendemässigt psykologiska faktorn, är ju att när man då jämför 90-10-portfölj, så kommer man hos er och på alla andra ställen i en nedgång gå bättre än index.
Mm.
Vilket också så här psykologiskt känns bättre, att jag är bättre än det där strecket.
Mm. Mm.
Medan det är inte ett lika stort lidande i en uppåtgående marknad att man släpar efter med 10%, för man har ändå gått med plus.
Mm.
Så det är en sån här psykologisk beteendefaktor i det där.
Mm.
Bra. Hur har du själv lagt upp dina konton på Lysa? Har du liksom ett enda konto, eller har du flera olika med olika inställningar? Eller?
Jag har två konton.
Ja.
Ett hållbart och ett brett.
Ja.
Och båda är 90-10.
Ja.
Och sen har jag även barnspar
som
är vid sidan om.
Det kommer vi till sen med hållbart.
Ja.
Bra. Sen var det ju också så här fråga här, för ni har ju precis startat här från Jonas Karlsson på Facebook. Där det var frågor så här: hur kan ni motivera då portföljförvaltningsavgift Lysa AB, fondförvaltningsavgift Lysa fonder? Alltså jag tror att det är lite så här oklart. Ja. Mellan Lysa fonder, Lysa och underliggande fonder.
Just det.
Så kan du inte bara kort göra det tydligt?
Jag ska göra mitt bästa.
Ja.
Avgifter är svårt i finansbranschen, och det finns en historik av att många har haft krångliga upplägg för att det ska vara svårt att förstå. Vi har en ambition om att det ska vara väldigt enkelt att förstå vad man betalar för. Så om man börjar med de underliggande avgifterna, så är det ju avgifter som de underliggande placeringarna tar ut. Det är ingen avgift som debiteras någon, utan det är egentligen en avgift som endast syns i att avkastningen på dem är något lägre än jämfört med än den hade varit om de inte tog ut någon avgift i den fonden. Sen har vi en fondförvaltningsavgift som ligger på 12 baspunkter. Den syftar ju till att täcka kostnader förknippade med fondförvaltning. Ombalansering in i våra fonder, orderläggning, rapportering,
valutaväxling.
Nej, det är en transaktionsavgift.
Okej, förlåt. Ja.
Utan det, den täcker kostnader förknippat med förvaltningen av fonderna. Och till det kommer ju transaktionsavgifter, alltså avgifter som är direkt relaterade till transaktioner vi har i fonderna. Och det är courtage och settlement och valutaväxlingsavgifter. Sen tar Lysa en avgift också då på upp till 12 baspunkter också. Och den täcker ju portföljförvaltningen, alltså ombalansering, orderläggning, att vi har en möjlighet att erbjuda Swish och autogiro, månadssparande, att vi har ett konto, rapportering till Skatteverket för ISK. All den infrastruktur som ligger till grund och möjligheten för Lysa att visa upp en hemsida och så liknande täcks av den kostnaden.
Ja.
Mm.
Och totalt så att även om ni har startat Lysa fonder, det innebär inte någon högre avgift för oss.
Absolut inte.
Våra sparare.
Nej.
Och totalt, det är det som vi också pratade om där i början, så totalt är det 0,24 men trappa neråt.
Ja.
Men egentligen tycker jag det är mer intressant är totalkostnaden, och den är 0,4.
Ja, 0,4 med underliggande avgifter.
Och där har vi också haft den här diskussionen också på bloggen. Så här, ja, men om man bara tar Länsförsäkringen globalt, då har man 0,22. Ja, fast det blir lite som att jämföra äpplen med päron. Så att ska man göra, jag tror så att när jag gjorde så identisk portfölj som ni hade, så tror jag att jag landade på 0,3. Och sen behöver man helt enkelt ta eget beslut. Motsvara värdet, mer värdet jag får, 0,1 eller inte.
Ja.
Och har jag kompetensen att dessutom göra det. Bra, jag tänker, det var också svar på Jonas Karlssons fråga där. Ska vi ta lite om räntor?
Mm.
Så nu blir det lite så tema räntor från Johanna på Patreon.
Johanna. Jag tycker det skulle vara väldigt givande att höra hur Lysa väljer sina räntefonder.
Så när vi satte samman Lysa räntor så har vi gjort det utifrån att vi vill ha en bas i statsobligationer och bostadsobligationer som är likvida och säkra. Och med en medellång duration, alltså en räntebindningstid som är medellång. Man brukar prata om korta räntefonder under ett år, väldigt långa kanske över 10 år. Men vi vill ha någonstans 4 till 6 år så. I dagens miljö så ger en sån räntefond en negativ avkastning, för det finns inte tillräckligt med, eller räntorna är så låga på stats- och bostadsobligationer att man får en negativ avkastning. För att undvika det och ge möjlighet för den här fonden att ha positiv real avkastning, så har vi valt att komplettera med delvis utländska obligationer, statsobligationer, men också svenska företagsobligationer och i viss mån globala och europeiska företagsobligationer. Och i dagsläget så är de här delarna ungefär en tredjedel var. Företagsobligationer något mindre än en tredjedel och de andra delarna något mer.
Jag tänker bara så här spontant tanken. Man pratar ju som aktier, då vill man ju ha marknadsviktat. Mm. Alltså så som globala börsvärdet är.
Ja.
Vill man egentligen inte göra det med räntor också? Att man vill ha en global viktning på hur räntemarknaden fördelar sig?
Jo, det hade varit... Vi hade... tyckte det var väldigt bra om vi kunde hitta indexfonder för alla de här
räntorna.
Det finns problem med indexfonder att räntor handlas inte som aktier, att det finns en helt utbytbar aktie som man kan sälja fram och tillbaka, utan det är ofta en obligation som getts ut och man måste handla den i stora poster. Så att de indexfonder som finns tenderar att ha ganska höga transaktionskostnader, för de måste ta sig in i vissa instrument när de släpps och de måste hålla vissa andelar. Så då jobbar man väldigt hårt med liksom optimeringsstrategier för att hitta en sammansättning som så nära som möjligt replikerar ett index. Då. Sen finns det andra svårigheter med just index på räntesidan. Att, på aktier så är det lätt att säga att men vi vill ha störst andel i det bolaget som är värt mest. Men på räntesidan vill man kanske inte nödvändigtvis ha störst andel i det bolaget som har mest skuld. Utan då vill man hitta ett annat sätt att sätta samman det här utifrån en annan konstruktion. Och på svenska marknaden är rätt liten, och då tenderar man att då får man göra vissa avsteg från den här rena indexstrategin och låta en förvaltare sköta räntesidan till högre andel. Då.
Ja. Nej, jag brukar ibland tänka på det. Jag brukar alltid tänka så här, en kompis. Det är ju kompisen som betalar, som är sämst på att betala tillbaka, som betalar högst ränta.
Ja.
Så att det blir ju alltid lite så här tvärtom världen.
Mm.
Andreas på Patreon, han hade ju samma fråga, men han skrev så här: det var en lång diskussion om räntefonder på bloggen, bara skydd eller möjlighet till avkastning samt balansen däremellan. Själv tycker jag det är klurigt med hur man ser på företagsobligationer, hur bra skydd de erbjuder när det egentligen gäller verklig insättning. Exemplet med spiltan visar ju att risken är svårbedömd.
Absolut.
Så liksom om vi börjar med den filosofiska tanken. Jag har ju en tanke så här, vill man tjäna pengar, investera i aktier. Vill du bevara pengarna du tjänar på aktier, välj räntefonder. Så att jag ser ju inte räntefonder som att jag nödvändigtvis måste tjäna pengar på dem, utan att de ska skydda det kapitalet jag har.
Mm.
Och gärna liksom gå dem i takt med inflationen. Alltså bevara köpkraften så är jag nöjd. Hur ser ni den filosofiskt?
Jo, men absolut. Jag tror vi i de stora penseldragen absolut håller med att det ska vara en krockkund och ett sätt att bevara kapital. Sen har vi valt att göra en ganska så bred och mixad räntefond som innehåller olika tillgångsslag. Och jag tror att på tid när vi växer och blir större, då kommer vi titta på räntesidan mer i termer av vilka typer av exponeringar. Och ett naturligt steg skulle vara att ha en kreditfond som investerar endast i företagsobligationer och bryta ut den och säga att vi behandlar inte den som en ren räntefond. Den är inte krockkudden som vi vill jobba med för våra kunder. Den är snarare någonting som man har kanske mitt emellan aktier och räntor. Någonting som ger viss exponering mot räntemarknaden och korrelation, men också viss korrelation mot aktiemarknaden. Mm. Och då kan man få ett tredje tillgångsslag där, så att säga, som man kan kombinera med de andra två.
Mm. Men varför vill man egentligen ha det? Det känns som det är något mellanting där man inte kunnat bestämma sig riktigt. Eller tänker jag fel?
Jag tror att anledningen skulle vara att det är ett tillgångsslag som ger en positiv förväntad avkastning, men som inte nödvändigtvis är exakt samma som varken räntor eller aktier, utan det har lite annan karaktäristik. Så det ger en både en diversifierande effekt, men också en möjlighet till avkastning.
Mm. Jag tänker vi tar en fråga här från Hans. Vad har ni gjort för att inte komma i samma situation gällande räntefonder som hände under våren 2020? Och för att ge lite bakgrund, det som hände var att ni hade investerat i Spiltan Räntefond Sverige, som typ väldigt många andra fondbolag hade gjort och väldigt många andra sparare. Och eftersom räntemarknaden frös så stängde de sin fond, och eftersom de stängde sin fond så gav de inte något värde på fonden, och då kunde inte ni ge något värde på att Lysa, och därför fick ni också stänga. Stämmer som bra. En följd av deras.
Så vad är konsekvensen av det då? Det
att vi kunde inte ta ut våra pengar, vi kunde inte ombalansera. Så Hans fråga är så här, vad har ni gjort?
Och vi ville komma åt våra pengar för att vi kanske ville sätta,
ja, men om man skulle, ja, eller om man skulle vilja ta ut dem, så gick inte det.
Mm. Nej.
Så vad var insikten och vad har ni gjort annorlunda?
Vår investering i Spiltan var ett av de två mest riskfyllda innehaven i räntefonden. Så vi var medvetna om att det här är en fond med hög kreditexponering. Så inte en av de här blocken som ska ge skydd mot svängningar på aktiemarknaden. Det som vi har gjort efteråt, och det är ett pågående arbete som fortlöper fortfarande, det är att utvärdera alternativ. Så vi vill bredda ränteportföljen, så vi håller mindre andel i respektive underliggande fond. Det gör oss mindre känsliga mot om någon fond skulle vara svår att prissätta vid något tillfälle, och ger oss lite längre ledtid innan det blir ett problem för vår fond. Vi tittar också aktivt på att bredda oss utanför svenska marknaden, både genom att köpa valutahedgade fonder, men också så har vi inlett diskussioner med både Påbank och andra banker att själva kunna valutahedga räntefonder. För det ger oss en möjlighet att titta på mer global palett, men ändå ge en exponering i svenska kronor, så vi slipper valutarisken.
Mm.
Så det är det pågående arbetet, att bredda och titta mer globalt.
För det där är också sån, apropå omöjlig grejer som privatperson, att valutahedja. Mm. För det tittade jag på vid något tillfälle och sa, nej, det går inte. Ska du ta Christians fråga?
Ja, nu är vi inne på hållbarhet då.
Ja.
Mm. Kul, utropstecken. Senaste forskningen rörande hållbara investeringar hade varit intressant att höra om, och hur de i så fall använder den forskningen i de hållbara investeringarna.
Ja, men så jag tror vi nämnde vid tidigare avsnitt, så är ju forskningen kanske något kluven kring hållbara investeringar, och på vilket sätt är man som investerare mest effektiv? Ska man investera allt sitt kapital hållbart, eller ska man investera det så billigt som möjligt och skänka pengar till välgörenhet? Det finns väldigt mycket åsikter och kanske inte så mycket konsensus kring vad är mest effektivt. Det vi tror är att hållbarhet är inte nödvändigtvis bara ett val man gör för att maximera avkastning, utan det kanske är ett val man gör med hjärtat lite mer. Och då tycker vi det är viktigt att det finns ett genomgående tänk, att hela det hållbarhetserbjudandet är konsekvent. Man har samma ramverk och man tar de nödvändiga steg för att faktiskt kalla det ett hållbart erbjudande. Det handlar ju om givetvis att exkludera vissa bolag som antingen håller på med industrier som man inte vill vara exponerad mot, eller inte möter mål som WHO eller EU har satt upp kring hur man ska behandla sin personal och så vidare. Men det handlar också om att kanske ge en övervikt mot extra bra bolag och en undervikt mot de som är tillräckligt bra för att vara med i portföljen men inte de bästa. Och sen kanske i tredje steget också att aktivt syssla med påverkansarbete.
Mm. Sen tycker jag att ni ska ha cred för också att ni gör ju så att hållbart sparande ska inte vara dyrare än vanligt sparande, vilket är typ den rådande konsensus.
Ja.
Alla hållbara fonder överallt annars är dyrare.
Mm. Och i många fall handlar det ju om indexfonder som har en som dels köper in en indexvikt från om det nu är då Nasdaq, och sen köper in en indexvikt från ett hållbarhetsratingsföretag, och så istället för bara att ta Nasdaqsvikt så kombinerar man de här två på ett eller annat sätt. Och då kan man ju hävda att mer jobbet att kombinera dem kanske inte motiverar
den
dubbelt så höga avgiften, utan det är därför vi tycker att dels ska vi hålla ner avgiften, men vi vill också se ett tydligt arbete.
Ja. Ska vi ta Robert här på Patreon?
Hur har Lysas investeringsinriktning bred versus hållbar varit historisk?
Med avseende på
utveckling.
Det hållbara erbjudandet har varit igång sedan november förra året, så vi har inte publicerat några siffror på och jämfört de här. Vi tycker det är lite för kort period. Man brukar säga inom fondbranschen att historisk data publicerar man när man har haft ett års historik. Vi räknar med att kunna publicera lite mer jämförelsedata senare i år eller kanske efter årsskiftet, där vi verkligen går igenom vad är skillnaderna och
vilket länka. Diplomatiskt svar. Min upplevelse är att det hållbara har gått bättre än det breda.
Ja, så till dags dato under den här perioden den korta perioden så har nog det hållbara gått något bättre.
Ja. Vilket är så här, så spännande, men sen det kan vara slump och massa andra saker.
Mm.
Här ska jag faktiskt visa min okunskap. Så om inte du kan detta heller så är det helt okej, för då är vi i alla fall två.
Är det den här Johan?
Johan på Patreon.
Ja, för jag satt och läste den här frågan och tänkte, vad jobbigt att om jag skulle behöva läsa den här frågan, för jag vet inte vad det betyder.
Nej, men jag har faktiskt fått googla. Nej, men det är Johan frågar så här på Patreon. Vad är Lysas syn på taxonomin? Hur kommer den påverka och förändra marknaden, och hur ser Lysas strategi ut för att anpassa sig till detta? Och taxonomin, det tror jag är den här nya EU-lagstiftningen om hållbarhet som ska börja gälla 2021 och vara implementerad 2022 eller tvärtom.
Ja, något sånt. Det har skjutits också vid något tillfälle, tror jag. Jag tror, min uppfattning är att taxonomin syftar mest kring rapportering om hållbarhet. Hur ska fonder och finansiella aktörer mäta och rapportera? Och sen kommer det säkert finnas krav på, om man ska få kalla sig hållbar så måste man uppnå vissa mål.
Ja, så som jag förstår så ska man bidra till ett av de här sex målen och man får inte sabba i något av de andra.
Mm.
Så du ska vara neutral i de som du är dålig på.
Och de här målen, det är de hållbarhetsmålen.
Ja, jag tror att det är sex eller sju områden som de har riktat. Jag ska vara helt, jag har inte läst på detta, utan när Johan skrev detta så var jag så bara, oj, detta har jag missat.
Vi är allmänt positiva till all harmonisering på hållbarhetsområdet, för någonting vi har lärt oss under föregående år när vi tittade på att lansera ett hållbart erbjudande är att det är väldigt spretigt. Alla aktörer på finansmarknaden har sin egen definition om vad hållbarhet innebär och använder det som en reklampelare. Så kan man få en harmonisering på vad hållbarhet betyder, så är det jättebra.
Mm.
Sen ställer jag mig tveksam till om det är taxonomin som kommer erbjuda den harmoniseringen, eller om det är att Vanguard eller BlackRock sätter ner foten och säger att nej, det här är hållbarhet.
Ja.
Så här kommer vi jobba med det, och nu får branschen anpassa sig. Där har vi starka kapitalflöden och stora förvaltare som faktiskt kan göra väldigt stor skillnad. Sen kanske de landar i någonting som är väldigt lik taxonomin eller liknande regelverk, och då är det väl jättebra.
Ja.
Mm.
Bra, sen var det en fråga från Bo på samma på taxonomin, på Robert här. Det är mycket fråga så här, det hållbara alternativet innehåller ju ofta bara typ en fond från Öhman eller så här. Kommer det breddas liksom? Eller hur ser roadmapen?
Ja, men exakt. Så vi skulle väldigt gärna vilja bredda det erbjudandet, och vi är inte i ett exklusivt samarbete med Öhman. Vi har analyserat marknaden och kommit fram till att Öhman erbjuder en väldigt bra kombination av ett aktivt hållbarhetsarbete med förmånliga priser. Och det vi tycker är viktigt är att man har ett konsekvent ramverk. Så vi kommer nog inte vilja ha ett hållbarhetserbjudande som har olika ramverk för aktier och räntor, eller olika ramverk för globala aktier och svenska aktier.
Mm.
Skulle vi i dagsläget kunna komplettera med utvecklingsmarknader? till ett vettigt pris, då skulle vi absolut vilja göra det till exempel. Men kommer det någon annan aktör som gör det här billigare och bättre, då kommer vi givetvis se över hur ska vi sätta upp ett sånt samarbete i framtiden.
Coolt. Sen kommer det massor av frågor om guld och uttagsstrategier, men det har vi ju pratat om. Det är den vanligaste frågan, så här, när kommer guld? Ja. Men det har vi avhandlat. Bra. Vi har här från Per Johan på Patreon.
Ja, och nu är vi inne på utveckling.
Ja, det är så här, Lisa, vart är ni på väg? Du vet, här kommer mycket så här, kundönskemål projektledning.
Det skulle vara intressant med lite statistik på Lysas kund och sparande. Hur ser snittfördelningen ut mellan aktier och räntor grupperad på privat och företag och sparat belopp? Beloppen skulle kunna vara...
Ja, och sen gav han en massa intervall.
Okay. Ja,
men hur är snittkunden? Ja, kan du inte beskriva?
Om vi håller det lite basic så... Ja. Snittfördelningen, den är ungefär 69% aktier.
Okay.
31% räntor. 68,någonting procent aktier. Jag tittade på lite grafer häromdagen och det är spännande, för vi har kunder från 18 år till 90 år.
Ja.
Vi har en centrering runt 35 års ålder.
Ja.
Något fler män än kvinnor. Kapitalet däremot är lite äldre. Så att det är personer runt 45 år som står för merparten av kapitalet, även om de är färre till antalet.
Okay.
Jag tror inte vi har en snittkund. Vi vill erbjuda en jättebred portfölj som ska passa vilken sparare som helst, gammal eller ung, riskavärt eller risksökande. Det här med fördelning på företag, privatperson, det blir väldigt tekniskt och mycket siffror. Jag har inte dem i huvudet tyvärr.
Men kan inte överväga? Du behöver inte ge något löfte här. Till exempel så här, Avanza brukar ibland ge ut så här snittportföljen per ålder. Sånt är ju jättekul. Och det är så här, jag är i alla fall så, jag älskar ju att jämföra mig. Det är så här, man vill gå in och titta så här, genomsnittliga 39-åringen. Har jag mer eller mindre? Har jag en aggressivare eller lägre fördelning?
Det kan vi nog absolut ta fram. Snittrisk per åldersintervall, det kanske vi till och med kan publicera på webben till det här avsnittet kommer ut.
Ja.
Eller skicka över.
Ja.
Vi har en annan siffra som vi ibland på skoj lite följer, och det är: vad är den genomsnittliga avvikelsen från vår rekommendation som våra kunder tar när de signar upp eller när de
precis, så om, jag får, om ni säger så här, du borde ha 70-30 och jag väljer 100-0.
Ja, ja, då är det
liksom en stor avvikelse.
30 procentenheters avvikelse. Och det är rätt intressant att följa över tid, för då kan man tydligt se att tidigt i Lysas historia så var avvikelsen positiv. Man tog lite mer risk, någonstans 5-7 procentenheter mer risk. Hösten 2018, då sjönk det dramatiskt och våra kunder började, från det att börsen gick ner till att den återhämtade sig i december, tog man ungefär 5-10% mindre risk än vårt förslag. Och vårt förslag var ju givetvis neutralt över tiden då. Sen taktade det upp och så har det legat runt några procentenheter högre ända fram till februari ungefär i år, där man återigen såg ett dipp och många som drog ner risken.
Okay.
Och så upp igen nu senaste tiden.
Jag känner lite dåligt samvete här nu, för ibland så brukar jag så här, när jag ska fylla i det, bara nej, jag pallar, så bara trycker jag nej, eller så här, du vet, noll, så får jag något sånt här, du borde ha 47-53, och så är jag så här, nej men detta är 90-10-portfölj, jag pallade bara att svara på frågorna, så då sabbar jag ju er statistik, så att jag ska göra det ordentligt nästa gång. Bra. Men här kommer en fråga också då från Herman från Patreon. I tidigare avsnitt fick vi veta att Lisa tittade på möjligheten att erbjuda sparkonto med fast ränta. Hur går utvecklingen med det?
Ja, Patrik säger det så bra ibland. Vi vill ju skapa en ny standard för sparande. Självkörande pengar tror jag är ett uttryck. Sparkonto är absolut en produkt vi tittar på inom det området, och vi tycker det hör hemma i den visionen vi har. Ja. Sparkonto är svårt rent tekniskt, för det kräver samarbetspartners. Det kräver en mycket infrastruktur. Så vi kan i dagsläget inte säga det här datumet tror vi att vi kan komma att lansera, men däremot så är det någonting vi aktivt jobbar för att kunna erbjuda i framtiden.
Ja. Jag tror faktiskt Klarna lanserade sparkonto typ igår. Eller något sånt här, att de hade sparkonto med ganska, tror jag, 0,95 i ränta, vilket var så här, jag blev så bara, oj, jag brukar ju annars inte vara så positiv till Klarna, men här gjorde de något bra. Jim, här, jag bor utomlands, expansionsplaner, kommer det finnas möjlighet att spara i andra valutor?
Mm. Vi tittar för närvarande på att expandera till nordiska grannländer, framförallt Danmark och Finland. Och hoppas att kunna ha något erbjudande ute under året i de två länderna. Det kommer inte vara ett fullfjärdat erbjudande från start. Men,
men Finland har euro. Kommer jag kunna då spara i finska euro?
Vi kommer inte erbjuda svenska kunder möjligheten att investera i andelsklasser i andra valutor. Utan det svenska erbjudandet kommer inte påverkas av att vi går in i andra valutor. Förutom att vi kommer få en ökat kapital och bättre förhandlingsförmåga gentemot tredjepartsleverantörer. Okay.
Men är Åland svenskt eller finskt? Hur är det nu med det?
Tror jag. Åland. Jag vet att det var så här.
Hur är det om man bor på Åland?
Ja, då är man ju våra kompisar som bor på. Detta är lite sjukt. Jag känner oproportionerligt många från Åland.
Jo, för det är många som har flyttat dit också.
Ja, men de
vet
flesta,
inte var de har flyttat ifrån.
Nej, men jag blev så förvånad till exempel när Mats, bara en kompis, så bara ska vi resa så bara drar han fram ett finskt pass. Mm. Och han var liksom född och uppvuxen på Åland. Ja. Johan på Patreon, Alexander på Patreon, när kommer jag önskemål? Tjänstepension.
Tjänstepension är spännande. Vi har i dagsläget inga planer på att lansera ett tjänstepensionserbjudande eftersom det kräver ett samarbete med ett försäkringsbolag eller att vi själva skulle kunna bli ett försäkringsbolag. Det är en lite för stor regulatorisk och kapitalkrävande verksamhet.
Får jag så här, sån här fråga där du är helt fel person att ställas till svars för? Varför har vi hittat på i Sverige att pensioner är en försäkring? Liksom att man ska vara ett försäkringsbolag.
Du har helt rätt, jag är helt fel person. Men av någon anledning så finns det väl historiska skäl.
Ja, det får komma när vi gör vår avsnitt om tjänstepension. Alltså det är så mycket som är så konstigt i pensionsvärlden.
Undrar om det kan handla om hur företag kan hålla pensionerna på sin balansräkning om det ligger i ett försäkringsskal och om man inte behöver.
Ja, på något vis måste det underlätta
eller om
för
det är
någon.
Skatteteknisk.
Ja, sen kommer lite så här fråga här från Elisabeth.
Lite så här vadå?
Ja, men lite så här, lite kritisk fråga. Okay. Så att det är bra här. Elisabeth, Peter, flera. Jag tycker också det är en relevant fråga, men jag oroar mig inte så mycket för den.
Ja, nu skriver de så här. De går ju inte med någon särdeles vinst ännu. Hur stabilt är företaget egentligen? Kommer de att höja avgifterna? Lysa i en startup som går med förlust. Hur ska man få lönsamhet i bolaget?
Ja.
Ja.
Det finns bara ett enda sätt för oss att bli lönsamma. Och det handlar om att fler kunder ska ge oss förtroende att investera, att förvalta större andel av deras pengar. Mm. Så att vi har byggt bolaget på att inte ha några intressekonflikter. Så det enda sättet för oss att tjäna pengar är att vi får mer pengar på plattformen. Vi kan inte rådge åt något håll eller göra några andra grejer som skulle göra att vi blir mer lönsamma. Däremot så har vi en stadig kassa. Vi tog in pengar under våren för att klara oss ytterligare 2-3 år framöver utan att behöva vara lönsamma, men samtidigt så vill vi ju lägga de pengarna på att kunna expandera och utveckla nya produkter. I dagsläget förvaltar vi någonstans 5,8-5,9 miljarder. Med nuvarande kostnadsstruktur så skulle vi kanske kunna vara lönsamma vid 10 miljarder ungefär. Men med det sagt så kommer vi ju säkert vilja göra produkten ännu bättre och göra mer förbättringar över tid, vilket kanske kommer kosta och göra att vi skjuter gränsen något framåt innan vi står helt på egna ben.
Ja. Bra. När kommer Elisabeth och Johan och Peter och flera andra? När införs kapitalförsäkring för företag?
Kapitalförsäkring för företag är någonting som vi har jobbat aktivt på under en väldigt lång period. Även precis som för tjänstepensioner så kräver det här samarbete med ett försäkringsbolag. Vilket gör att vi är beroende av en tredje part. Det är någonting vi försöker undvika i vanliga fall att vara. Men i det här fallet så är vi ödmjuka för att vi måste vara beroende av en tredje part. Vi har sedan tidigare lanserat en beta-version där man med en väldigt manuell process kan få tillgång till.
Väldigt många papper som ska skickas in, väldigt mycket för hand.
Ja, men då kan man få tillgång till en kapitalförsäkring för företag. Vi jobbar nu aktivt för att kunna erbjuda det här i ett digitalt format och där det, lösningen ska vara helt automatiserad och på så sätt kunna erbjuda det till alla våra kunder som är intresserade. Det som är viktigt för oss är att få in intresseanmälningar, att vi förstår hur stort det är kundbehovet. Så vi uppmanar alla våra kunder att höra av sig och säga, men jag skulle vilja vara intresserad av kapitalförsäkring
för företag. Så att ni inte blir med, vart ska man mejla då?
Då ska man mejla till kontakt@lysa.se eller ringa vår kundsupport och säga att det här är viktigt för mig och jag skulle vilja investera mer om
du vet att John kommer hata dig för
han
det här.
Han kommer bli arg.
John i supporten.
Men jag tror också att han kommer bli väldigt glad för hans lista med intresseanmälningar kommer växa och han kommer kunna gå till, ja, till utvecklarna och till Patrik och säga att nej, men det här ska vi lägga inte bara 30% av våra resurser på, utan vi ska lägga 100% av våra resurser, för då kommer jag kunna säga till alla de kundkontakter jag har att nu okay, händer det.
Ibland säger jag så här, watch out what you wish for, men ja, det är bra, då mailar vi. Mm. Jag kan säga att jag och ett antal på Patreon, vi fick ju vara med i den första rundan, så att det funkar ju utmärkt. Mm. Det enda som jag är lite så här, att jag hade ju velat ha ett eller två kapitalförsäkringskonto till för att kunna ha olika fördelar. Men jag har inte vågat fråga, så jag har liksom hållit...
Förhoppningsvis kommer det under hösten här.
Ja. Mm. Bra. Ska du ta Christian? Detta är en funktion som jag hade älskat också. Christian,
ja,
på Patreon.
Ja, Christian, så här skriver han. Ombalansera mellan hinkar.
Vidare om än en parentes.
Ja, kommer möjlighet att finnas att sätta upp regler för sina konton på Lysa om man har flera, så att de automatiskt ombalanserar sig själva utefter belopp.
Så jag kan förklara, för jag fattar
ja,
precis
för
vad
du
han
fattar,
menar.
För det är väldigt lång mening här.
Ja, nej, men jag menar så här, att om jag har liksom, vi har ju till exempel så här buffert som är då 20-80, 20% aktier och 80% räntor, sen har vi en 60-40 och sen har vi en 90-10. Och då skulle man kunna säga så här att okej, men när... Om bufferthinken faller under 40 000, då säljer vi från mellanriskhinken och flyttar till bufferthinken. Och när buffertkontot har passerat 50 000, då flyttas det till denna högrisk. Så att alltså, ombalansera mellan dina Lysa-konto. Mm.
Jag ser nog inga större tekniska problem att få det på plats. Det är givetvis lite jobb med att implementera en sån lösning. Nu kommer säkert Henrik, min kollega, att...
Är det programmeraren, Henrik?
Ja.
Han kommer säga att detta är ett särintresse.
Ja, det här skulle du inte ha sagt, Oskar. Nu får du bjuda på fika resten av året. Men likadant där. Det är någonting som har diskuterats internt, att ha den funktionaliteten, och speciellt ur fyra hinkar perspektivet.
Mm. Men hur många vill ha det så?
Ja, vi
det är en
inte.
Stor fråga.
Vi kan mejla. Ni som är intresserade, mejla till John. John kommer ta semester.
Exakt. Det var precis det jag tänkte. Ser vi ett stort kundintresse för den här typen av funktionalitet,
måste veta
då,
om det är
då
värt
kan
det.
Vi tänka oss att lägga resurser på det.
Ja. Mm. Mikael på Patreon, Ulf på Patreon, många på Facebook. Jag vet att Patrik har varit tydlig, men man tänker att kanske det har ändrat sig. Belåning.
Ja, belåning är ingenting vi har planer på att införa i dagsläget.
Kan vi bara säga vad
så
det...
att om jag har 100 000 kronor på Lysa så kan jag trycka så här, jag vill använda kredit, och så kan jag investera 125 000.
Ja, så har
och så har Lysa ordnat så att jag kunde få 25 000
ja,
extra.
Ja, ja.
Mm. Det går på Avanza till exempel. Ja. Norden. Mm.
Även belåning kräver samarbete med externa partners, för vi själva skulle inte vilja ha en extra intjäning om någon belånar sin portfölj, för då har vi skapat en intressekonflikt mellan oss och kunden. Men kan man hitta en extern partner som kan erbjuda det här, så finns det givetvis en möjlighet. Däremot så tycker vi att belåning är hemma i en väldigt långsiktig portfölj, där vi med säkerhet kan säga att de här pengarna kommer vara på kontot under en väldigt lång period. Till exempel i en tjänstepension eller premiepension. Ja. I en portfölj där någon säger att de ska ha det i 10 år, men kanske menade 2 år, eller det finns en risk att de behöver att livsförhållandena förändras och man behöver ta ut pengarna, då tycker vi att belåning medför en så pass ökad risk för förlust av kapitalet. Det är ingenting vi vill erbjuda våra kunder i dagsläget.
Mm. Mm. Det hamnar väl lite i min värld också, i kategorin så här, det ska vara svårt att göra fel.
Ja.
När det kommer kapitalförsäkring, kommer det för privatpersoner också? Eller kommer det bara för företag?
Endast för företag i den här iterationen.
Okej.
Okay. Och det vill man ha av skatteskäl?
Ja, nej, den enda anledningen är väl egentligen att utifrån juridiskt perspektiv, om man sparar till barn, så är kapitalförsäkring lite bättre än en ISK. För du kan styra,
jo,
det hamnar
inte... Jo, men för företag?
Ja, då är det skatt. För att ISK finns bara för privatpersoner. Ja. Så att det finns inte.
Mm.
Bra. Ja, vi har pratat om det med target dates fonder, det har vi pratat om. Det är att man har ett slutmål.
Mm.
Ska du ta Annas fråga på Patreon?
Ja, vilken åldersgräns har Lisa på att börja spara hos er? Och varför? Jag gillar ert gränssnitt och tycker det vore ett bra sätt att lära barnen mer om att spara.
Just det, där kan man ju i dagsläget sätta upp flera olika konton inom, på sitt eget Lysa-konto så att säga. Så man kan ha ett konto för varje barn. Men däremot så måste man nog vara 18 år tror jag.
För att
öppna ett. Och det har nog att göra med ISK-reglering snarare än Lysa-reglering. Ja,
precis. Sen ska jag faktiskt säga att min åsikt är att man ska spara till barnen. Alltså inte spara med dem utan till dem. Att man ska spara i en klump.
Just det.
Om man har fler barn. Ja.
För att jag brukar dra exempel med mig själv och min bror. Där min bror, han är född 4 och sen han är född 85. Så han fyllde 18 2003. Och jag är född 81 så jag fyllde 18 99. Mm. Och hade man sparat lika mycket så hade jag en tusenlapp i månaden mellan 1981 och 99 så hade det varit 2,7 miljoner. Vilket jag har berättat för mamma som brukar titta på avsnitten att det hade varit trevligt. Mm. Nej, vad ska jag? Medan min bror som är född 85 hade bara fått 600 000. Mm. Långt mycket mer än de 120 man hade, eller de 200 yeah. man sätter in. Men det kan bli väldigt orättvist. Yeah. Sen kom Ulf en fråga om sparkonto igen. Ja, du säger sparkonto. Christian här har en fråga. Här tror jag, detta är en ganska vanlig missuppfattning faktiskt, så att detta tror jag är bra. Hur är det med bankgaranti? Är det något man behöver ta ställning till eller kan man slänga in flera miljoner utan att oroa sig?
Bankgaranti, då förutsätter jag, jag gör ett antagande här och förutsätter att vi pratar om insättningsgarantin.
Ja, det tror jag med.
Ja, men det är en vanlig fråga.
Ja, insättningsgarantin gäller ju för pengar som är placerade på ett Lysa-ägt konto. Så,
eller ett bankkonto.
Ja. Och insättningsgarantin är viktig för att mellan det att man har swishat in eller satt över med bankgiroöverföring eller autogiro tills det att pengarna är placerade i respektive fond så kommer de här pengarna mellanlanda på ett klientmedelskonto kallas det. Och där täcks vi av insättningsgarantin. Så skulle någonting hända med Lysa eller Danske Bank som tillhandahåller det kontot under tiden så garanterar staten upp till 950 kronor. Då.
950 000.
Ja.
Viktigt. Ja.
Ja. Efter det så är inte insättningsgarantin applicerbar för då har vi ett annat förhållande mellan oss som fondbolag och spararen som fondandelsägare. Så då har vi gett ut fondandelar i ersättning mot det kapitalet vi har fått in. De fondandelarna ägs alltid av fondandelsägaren och det är ingen annan som kan göra anspråk på dem. Däremot så finns det ett investerarskydd som kan vara aktuellt och det är om det skulle...
Ni säger att ni ger ut fondandelar men inte gör det.
Inte gör det, så täcker staten en viss del.
250 000 tror jag att det är.
Det är
Men det där är ett vanligt, alltså, så det där är grundregeln, jag har stött på det jätteofta, att så fort pengarna är investerade i en fond, och det spelar ingen roll om det är Lysa, det är samma sak på Avanza eller på Swedbank eller något annat, så slutar insättningsgarantin att gälla. Mm. Och därefter gäller bara investerarskyddet och det gäller bara upp till 250 000 kronor. Bra. Fullmakt för att kunna ha ett gemensamt konto, så till exempel om man har ett gemensamt sparande just nu, så till exempel så står det ju i ditt namn på vårt privatsparande och jag tror inte ens jag kan logga in. Jag brukar få använda ditt.
Min bank-ID. Ja,
alltså kommer man kunna att jag kan logga in och se våra pengar?
Ja, men John kommer bli jätteglad igen. Jag tror det är någonting vi absolut skulle kunna tänka oss att lägga resurser på om det fanns ett tillräckligt stort. Det står efterfrågan bland kunderna.
Men så. Har ni inte så, du vet, vissa så här IT-företag brukar ha såna här önskelista. Kan man inte ha någon sån här?
Jo, men det har vi nog absolut. Klara som är produktägare hos oss har en gedigen önskelista.
Ja.
Det är nog bara att just fullmakt, sparkonto, den typen av grejer är lite större.
Ja.
Så de kan inte hamna på en sån här önskelista som snabbt går att åtgärda. Utan snarare hamnar de på projekt som måste prioriteras.
Ja.
Men vad är det som talar emot egentligen att man skulle vilja ha...
Att det är bara att det tar tid att utveckla.
Ja, ja.
Alltså är detta det som man får mest värde för?
Mm. Ja,
alltså,
okay.
Liksom. Bra, jag tänker här några av de sista frågorna. Mattias Öhman på Facebook, han undrar skulle det gå att implementera sharpkvot eller så att det går lätt att jämföra sin portfölj med till exempel Avanza? Det är också en sån grej kanske.
Nej, men det tror jag absolut. Det är någonting vi tänker aktivt på. Hur ska vi kunna göra det enklare att analysera och se på vad vi faktiskt levererar? Vi håller i dagsläget på att jobba lite på ett projekt internt som vi kallar för Genomlysa. Ja. Med trademark till NOAC som är vår kommunikationsansvarig för det fantastiska namnet.
Ja.
Där vi vill göra det lättare för våra kunder att förstå vad avkastningen som vi levererar kommer ifrån.
Mm.
Där tycker jag att Sharpcode absolut hör hemma. Precis, ja, som andra typer av kanske riskmått eller avkastningsmått.
Ja. Ska vi ta Libbe här, sista läsarfrågan?
Ja. Yeah. Hur lång tid tar det att äga investeringen när man swishar? Hur lång tid tar det?
Ja, alltså från att jag har swishat tills att jag är investerad.
Mm.
I normalfallet är det så att om man swishar innan klockan 16 så äger man fondandelar någon gång på förmiddagen dagen efter, beroende på när vi har gått igenom avsättningsprocedur och så vidare. Och då gör man det till kursen som råder på kvällen den dagen man swishar in. Sen kan det finnas undantagsfall om man råkar swisha 15.59.59 så kanske tekniska infrastrukturen inte hinner med, eller om man swishar ett extremt stort belopp så kan det finnas undantag där också.
Ja.
Men normalfallet innan 16 på morgonen dagen efter till kursen som rådde på kvällen. Efter 16 då skjuts allt en dag framåt.
Ja.
Kan man swisha mycket pengar alltså?
Ja, du kan ändra det.
Mm. Ja, för jag har inte gjort det någon gång. Men det var ju någonting som du ringde Patrik om just då när det var som värst med coronan.
Ja.
Du bara, nu så ska jag ska sätta in mer pengar faktiskt. För nu har det gått ner 30%. Och då ringde du och frågade honom, när kommer pengarna in?
Men det var ju så sjukt. Vi hade ju som period i mars, eller i februari, som var så sjuk. Alltså du vet, det kunde ju slå på 10-12% på
dagsbarn. Det var en vecka där som studsade verkligen.
Ja.
Och då vill man inte hamna fel.
Och jag vet att jag skulle sätta in typ 200 000 eller ganska mycket pengar. Och jag vet att i ett av fallen så hamnade jag helt rätt. Och sen vet jag att jag gjorde en annan insättning och hamnade katastroffel. Liksom,
I timing liksom.
I timing. Och Patrik där bara så här, väldigt diplomat, så bara, Jan, vår tjänst är inte gjord för att försöka marknadstajma. Jag bara, nej, jag försöker inte tajma, men vet, det är inte normalt att det slår på 30.
Nej. Och,
nu när vi har i princip pratat här i 3 timmar. Är det någon fråga du tänker så här?
Varför dök inte det nu?
Ja, precis. Det är någon fråga du önskar att vi hade ställt?
Inte direkt. Jag såg fram emot frågorna om både drakportfölj och guld och råvaror. De har vi tagit upp.
Ja.
Jättebra frågor. Likadant, det är alltid bra att höra lyssnarnas önskemål eller era följares önskemål och kanske våra kunder i vissa fall också. Ja. Deras önskemål på hur vi kan utveckla tjänsten. Så jag tycker det var ett väldigt bra fråga.
Ja. Mm. Om du skulle rekommendera en bok... vilket så här boktips? Det kan man precis vara som, men behöver inte vara ekonomirelaterad.
Får man rekommendera fler än en?
Absolut, ja. Shoot!
Jag tyckte att Flash Boys av Michael Lewis var en väldigt bra bok som handlar om högfrekvenshandel och hur marknaden för att handla finansiella instrument har förändrats över tid.
Ja.
Den tyckte jag var spännande. Sen, vi pratade lite poddar här i pausen och jag lyssnar ju en hel del på Kapitalet och då vill jag promota Jakob Bursells bok Risk som handlar om den svenska fonden eller investeringsbolaget Pond Capital, som var väldigt spännande. Och
de var väl också så här högfrekvens, var inte de hade så här sjuka lönsamhetssiffror?
Jo, absolut. Några år var de väldigt, väldigt framgångsrika på att spekulera på skillnader mellan ETF-er och underliggande, liksom korgen av underliggande aktier, hur de skulle röra sig mot eller från varandra. Så tjänade de väldigt mycket pengar. De två tycker jag är bra. Sen på det skönlitterära får jag nog nästan rekommendera det jag läst senast här, och det var en bok av Jonas Karlsson som heter Regnemannen.
Jaså.
Så jag tyckte det var,
Jonas Karlsson, skådespelaren.
Exakt.
Ja. Mm. Jag har hört talas om den boken.
Mm. Ja, den var intressant.
Ja.
Eller lite så småmysig.
Ja.
Småmysig.
Jag blir alltid så, alltså, du känner alltid till de här, och jag är så här, ja, det är så här, ingen
jag är intresserad av litteratur, jag.
Ja.
Det är inte konstigt.
Nej, men precis. Du, Oskar, ett fantastiskt stort tack för att du
tack
har så här, mitt i sommaren suttit i vår källare liksom här, i 3 timmar, svarat på frågor och gjort det jätteintressant. Så att, tack så hemskt mycket.
Tack själva, tack för att du blev inbjuden.
Ja,
jätteroligt att vara här.
Ja, och jag hoppas att du vill komma tillbaka vid något senare tillfälle också.
Absolut.
Tack.
Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.